Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi naturligtvis prata om den stora spotadmin-läckan. Och det gör vi från en alldeles ny studio i huvudstaden Stockholm.
Mm, precis, för vi har ju försökt bygga någonting som utrustningsmässigt i alla fall är hyfsat likt det vi har nere i Malmö. Men varför sitter vi då i Stockholm idag, Peter?
Ja, idag den 1 april faktiskt så gör vi det. Det blir inga aprilskämt i denna podden överhuvudtaget ska sägas. Men det gör vi för att vi är båda ute och reser.
Ja. Men kunde träffas här ja. I Stockholm den här veckan för att göra avsnittet som ni lyssnar på, kära lyssnare, fredagen den 4 april. Och precis som vanligt är den här podden producerad av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Innan vi går in på den tragiska händelse som är spotadminläckan så ska vi ändå prata om några lite roligare saker på den mer positiva skalan. Och vi börjar med Mozilla Thunderbird Pro. Och Pro, det måste ju vara något bra.
Ja, eller åtminstone någonting dyrt. Dyrt vet jag inte för sig, men någonting som kostar någonting. Och nu har det blivit dags för Thunderbird-gänget att faktiskt göra slag i saken som de teasade om för över 5 år sedan. Först och främst så kanske vi ska konstatera att Thunderbird är en e-postklient.
Det är inte helt självklart. Nej, faktiskt.
Alltså för er som är 80-talister och tidigare så tror jag att det är självklart att Thunderbird är en e-postklient. Men det finns faktiskt en ny generation som inte har en aning om vad Thunderbird var och varför det var en så viktig produkt från Mozilla. Alltså utvecklarna av Firefox. Men det var under några år då Thunderbird verkligen var på dekis. Alltså den här e-postklienten var, den hade fortfarande användare men utvecklingen var nästan död. Men det var så stort engagemang som lyckades springas upp kring den här e-postklienten att den återupplivades. Och nu så går de liksom från klarhet till klarhet. Tyvärr är den fortfarande väldigt ful, men den är bra åtminstone.
Exempelvis i takt med att Microsoft förändrar Outlook-erbjudandet rätt stort så kan ju Thunderbolt få en ny renässans.
Ja, eller Thunderbird.
Thunderbolt,
det är jätteviktigt att vi tänker på för att Microsoft Outlook har ju varit standard e-postapplikationen i alla företag väldigt länge. Men nu finns det ju snart inte en riktig version av Outlook, alltså en traditionell Outlook-app i och med att Microsoft ska sluta satsa på Outlook Classic, något vi pratade om i ett dedikerat avsnitt som vi kallade typ dåliga utsikter för Outlook.
Så var det. Men de satsar mindre och Mozilla satsar mer.
Ja, och nu vill jag då poängtera att de som satsar mer, det är alltså MZLA Technologies Corporation.
Mm, med SLA.
Ja, som inte ska förväxlas med Mozilla Corporation.
Men
båda två, Mozilla Corporation och MZLA Technologies Corporation, ägs av Mozilla Foundation.
Ja.
Och det här kommer ju från att Mozilla Foundation är väldigt komplicerat uppläggsmässigt kring vad de får göra. Vi har pratat om det tidigare när det handlar om att det inte går att donera till utvecklingen av Firefox utan man kan bara donera till Mozilla Foundation och så vidare. Men i samband med att Thunderbird återupplivades så publicerade Thunderbird-gänget ett blogginlägg där de förklarade varför Thunderbird-projektet flyttades till det här MZLA Technologies Corporation. Och då skrev de så här, citat fritt översatt till svenska. Flytten till MZLA Technologies Corporation kommer inte bara ge Thunderbird-projektet större flexibilitet och smidighet, utan också göra det möjligt för oss att erbjuda våra användare produkter och tjänster som tidigare inte var möjliga under Mozilla Foundation. Flytten kommer göra det möjligt för projektet att generera intäkter genom partnerskap och icke-välgörenhetsdonationer, vilket i sin tur kan användas för att täcka kostnaderna för nya produkter och tjänster. Slutcitat.
Det låter ju strålande.
Ja. Och nu, 5 år senare, då kommer Pro-tjänster och Thundermail. Båda två baserade på öppen källkod. De här Pro-tjänsterna som nu är under utveckling, de är alltså inte lanserade än, det är bland annat Thunderbird Appointment, ett schemaläggningsverktyg. Det är Thunderbird Assist som är ett AI-verktyg. Allting handlar ju om AI nu, men med fördelen som jag gillar, nämligen att om det skulle vara så att man har en kompatibel dator så kan de AI-verktygen köras lokalt på datorn utan att använda molnet. Och sen, det som gjorde mig så glad att se. Thunderbird Send. Minns du Firefox Send?
Nej, jag gjorde inte det. Nej. Men jag vet ju vad det är.
Ja, det är ett sånt här verktyg för att... förlåt, det var ett verktyg för att skicka stora filer. Vi rekommenderade det flera gånger i Bli säker-podden. Men Mozilla tvingades lägga ner det på grund av att det missbrukades. Det var en gratis tjänst, det var möjligt att skicka totalsträckskrypterade bilagor. Givetvis började det utnyttjas av bedragare och kriminella. Men nu har då Thunderbird-projektet bestämt sig för att återuppliva gamla Firefox Send. Och de har enligt dem själva gjort ganska stora förändringar. Men oavsett vad är det väldigt välkommet. För det har inte funnits och det har inte kommit någon naturlig ersättare till Firefox Send.
Det är ju, om du skickar från iCloud exempelvis, så har ju Apple en motsvarande.
Ja, och så finns det WeTransfer och liknande. Men vi vill ju ha något som är öppen källkod. Vi vill ha någonting som är totalsträckskrypterat. Och det närmsta vi har kommit är Tresorit sen. Vi har nämnt Tresorit några gånger. Jag använde deras tjänster ganska mycket för några år sedan. Det är en företagsanpassad totalsträckskrypterad molnlagringstjänst. Och de erbjöd också möjligheten att skicka filer totalsträckskrypterat på ett kostnadsfritt sätt med Tresorit Send. Men det är inte öppen källkod och tjänsten har inte genomgått någon tredjepartsgranskning. De poängterar däremot i sin supportdokumentation att de har plan på att öppna källkoden och låta tjänsten genomgå en tredjepartsgranskning. Men det hade de 2019 också.
Yeah.
Ja. Så oavsett vad, jättekul att se att Firefox Send återupplivas som Thunderbird Send. För det är en typ av tjänst som världen verkligen behöver. Någonting som det däremot finns ganska gott om är e-posttjänster. Men Thunderbird-gänget har ändå bestämt sig för att ge sig i kast med att försöka utmana e-postjättarna genom att lansera Thundermail. Och de skriver att Thundermail är en e-posttjänst. Vi vill erbjuda e-postkonton till de som älskar Thunderbird och vi tror att vi kan erbjuda en bättre tjänst än andra leverantörer där ute som stämmer överens med våra värderingar. Och det där var ett fritt översatt citat från engelska till svenska. Ni som lockas av det här kan redan nu besöka thundermail.com och signa upp er för att få information när tjänsten blir tillgänglig.
Jag undrar ju om jag då kan få se@thundermail.com.
Ja.
Vem vill inte ha den domänen?
Eller den e-postadressen.
Ja, SE ja. Vill ju jag ha, ja. men domänen ja, till ja. Den.
Jo, precis. Ja. Jag var ju väldigt tidig med att hugga min outlook.com-adress.
Wow.
Ja. Men nu får jag se om jag kan hugga en thundermail.com-adress också, för om vi har tur så innebär det här att nu får Proton lite utmaning. Vi behöver fler som erbjuder totalsträckskrypterade mejltjänster och som totalsträckskrypterar mejl som standard. Och jag hoppas ju innerligt att Thunderbird-gänget inte tänker annat än att om man lanserar en e-posttjänst 2025 så är den givetvis totalsträckskrypterad som standard.
Ja, stora förhoppningar där.
Ja, jo, men alltså Thunderbird har, e-postklienten har ju inbyggt stöd för totalsträckskryptering redan idag. Så givetvis måste tjänsten också ha det.
Vi får se. Vad kostar det här kalaset då?
Ja, det skriver de också lite om och de förklarar det på det här sättet, fritt översatt till svenska. I början planerar vi att erbjuda dessa tjänster gratis för konsekventa bidragsgivare i communityn. Andra användare kommer att behöva betala för åtkomst. När vi har en tillräckligt stark användarbas för att tjänsterna ska se ut att vara hållbara kommer vi att öppna upp gratisnivåer med begränsningar såsom mindre lagringsutrymme eller liknande beroende på tjänst. Slut citat. det här kommer nog att... jag håller tummarna för att det här blir en succé.
Det är faktiskt genuint så.
Ja, ja. Det är liksom Gmail och Outlook och de andra behöver konkurrens. Proton behöver också lite konkurrens för att de ska se till att vidareutveckla sig och ligga i framkant. Så bra med nya sådana här initiativ, och jag håller tummarna för att Thunderbird-projektet lyckas med det de nu har tagit sig an.
Det gör vi. Vi ska faktiskt prata lite om Proton strax, men innan dess så går vi till Apple, som vi kritiserade för ett tag sedan att de inte höll ens förra generationen av iOS uppdaterad ur ett säkerhetsperspektiv, iOS 17. Det var bara 18 som fick sig en uppdatering för lite nolldagars sårbarheter, heter det. Men nu sa de då, håll min mockalatte, för vi drar igång och uppdaterar till och med iOS 15.
Det här är galet alltså. Vi poängterade att Apple såg ut att ha lämnat alla iOS 17 och iPadOS 17 prylar åt sitt öde. För den 10 februari släppte de en säkerhetsuppdatering som åtgärdade en nolldagars sårbarhet i iOS 18. Den 11 mars släppte de en till säkerhetsuppdatering som åtgärdade en nolldagars sårbarhet i iOS 18. Men de gjorde ingenting åt iOS 17. Och när jag pratar om iOS 17 så menar jag också iPadOS 17. För de hänger ju ihop. Så eftersom Apple inte har någon ordentlig dokumentation kring vilka operativsystem de underhåller, likt till exempel Microsoft har, så kunde vi bara dra slutsatsen att okej, okay, då har Apple valt att sluta underhålla iPadOS 17 och iOS 17. Men, nu i måndags, då gick Apple på charmoffensiven och visade att de minsann tar ett alltså imponerande ansvar när det kommer till de här säkerhetsuppdateringarna. För då åtgärdade de här två sårbarheterna i iOS 17, iOS 16 och till och med iOS 15. Vilket alltså innebär att Apple 2025 släpper säkerhetsuppdateringar till iPhone 6S. Släppt september 2015 och iPad Air 2 släppt oktober 2014.
Helt otroligt.
Ja.
Duktigt.
Så suveränt gjort Apple, ni får en guldstjärna för det, men jag river av ena kanten på guldstjärnan för att vi måste ju få reda på att ni planerar att göra det här. Annars vet vi ju inte alltså, hur länge kommer de här sårbarheterna att finnas? Kommer de någonsin att åtgärdas? Så snälla Apple, publicera en underhållssida där ni listar vilka operativsystem ni underhåller. Och det är helt okej att ni skriver att vi uppdaterar iOS 17 till exempel så att vi åtgärdar allvarliga sårbarheter. Men det kan ta lite längre tid än med iOS 18 så att man ändå vet vad man ska förvänta sig. Men ja, ni fick en guldstjärna med en avsaknad udd för det här i alla fall.
Du är för generös. Proton således, för det är ju webbläsaren Vivaldi från våra norska vänner andra sidan gränsen som då blivit med Proton. Men det kanske låter lite bättre än vad det egentligen är.
Ja, blivit med Proton. Kan du konkretisera vad är det egentligen?
Proton VPN ingår numera i Vivaldi.
Ja, ni som kör Vivaldi, vilket är en av de andra webbläsarna som jag utvärderar i detta nu. Alltså på riktigt att försöka ha den som min standard webbläsare för stunden för att se ifall det är någonting som jag kan tänka mig att ersätta Brave eller Firefox med. Och Peter, du bör testa Vivaldi också så att du kan ge din kommentar till det. Han kör Chrome.
Jag har haft Vivaldi i bilen i alla fall till Google lanserade Chrome i bilen.
Men i alla fall, vi kommer återkomma till mer information om Vivaldi. Men det som ni Vivaldi-användare upptäckte nu i veckan, det var att ni plötsligt hade fått inbyggt stöd för en VPN. Och det är någonting som många Vivaldi-användare har efterfrågat, att det ska finnas en inbyggd VPN-funktion. Och Vivaldi lanserar det nu kostnadsfritt tillsammans med Proton VPN. Och jag får ju säga att det är väldigt glädjande att se att de väljer en av mina två favorit VPN-tjänster, Proton VPN och Mullvad VPN, istället för Brave som valde, vad heter den, Guardian VPN.
Som vi inte knappt känner till.
Jag hade aldrig hört talas om den tidigare. Nu har den lyckligtvis genomgått två stycken, eller en tredjepartsgranskning i två delar som är utförd av Assured i Göteborg. Så nu känns den i alla fall seriös. Men jag hade aldrig hört talas om den tidigare och ser fortfarande absolut inget skäl att använda den. Men Vivaldi, de väljer att köra med Proton. Och det är glädjande att se. Men jag är ändå besviken.
Oj, det är två väldigt motsatta tankar, tänker jag, känslor.
Ja, för vad är det de har gjort? Jo, de har gjort precis det som jag upplever lite med Vivaldi nu när jag testade som min standardwebbläsare. De gör det halvhjärtat. Det här är ingen fullständig integration mellan Proton VPN och Vivaldi. Det är i princip bara samma Proton VPN-tillägg som vem som helst kan installera från Chromes tilläggsbutik.
Ja, men det är väl enkelt och bra, tänker jag.
Ja, det är bra att det finns där, men det är inte en riktig integration. Det är inte som med Mozilla VPN till exempel, som är integrerad med Firefox, där du kan till exempel skapa containrar med flikar och så väljer du att tunnla ut dem genom specifika VPN-servrar. Utan det är bara Proton VPN-tillägget, rakt upp och ner. Det finns ingen integration med resten av webbläsaren. Det är faktiskt så dåligt att inte ens Vivaldis inbyggda e-postklient, för Vivaldi är ju en webbläsare som innehåller väldigt många olika saker, inklusive en e-postklient. E-postklienten tunnlar inte sin trafik ut genom VPN-tjänsten när den är aktiv.
Ja, det är ju rätt allvarligt.
Ja. Så då är det ju lika bra att skaffa en VPN-tjänst som ligger på operativsystemsnivå så att man får med allting. Så det känns så halvhjärtat det här. Men om det är ett tecken på vad som komma skall, då är det faktiskt lovande. För att om det här liksom är starten på någonting, då är det väldigt glädjande. Men om det här är allt, då ser jag egentligen bara en stor fördel med det. Och det är ifall det här är ett kommersiellt samarbete mellan Vivaldi och Proton, där Proton betalar Vivaldi. Mm. För Vivaldi har ju, de måste ju tjäna pengar på någonting. Och det är mycket bättre att de tjänar pengar på en seriös VPN-klient. Att de liksom låter Proton ha sitt VPN-tillägg automatiskt i alla Vivaldi-webbläsare, och sen så får Vivaldi förhoppningsvis en kickback ifall någon av användarna väljer att köpa Pro-versionen. För i gratisversionen då går det till exempel inte att välja land. Och det är ju så Proton troligtvis också ser sin affärsmodell i det hela, att nu kommer fler att köpa Protons betaltjänster för att till exempel kunna välja land. Men det finns ju en poäng att använda en VPN i vissa sammanhang ändå, bara för att kunna tunnla sin trafik utan att det är risk för att den avlyssnas på ett publikt wifi-nät, även om, som vi har sagt många gånger tidigare, det problemet har blivit mycket, mycket mindre. Men om Proton betalar Vivaldi en liten kickback, då tycker jag att det här är ett bra sätt för Vivaldi att finansiera sin utveckling. Mycket bättre än så som Brave gör, att de låter lite halvshady NFT-projekt ha köpta bakgrundsbilder. Vill du köpa en NFT-bild här, Peter? NFT-bild, det är inte en scam. Med det sagt, det här är samtidigt problematiskt, för att jag vill inte att någonting installeras automatiskt i min webbläsare. Så hade det inte varit Proton, då hade jag nog varit väldigt skeptisk till att det här installerades automatiskt överhuvudtaget. Med det sagt, de som inte vill ha det, det är lätt att ta bort det. Det är bara att plocka bort tillägget och dra bort det ur det grafiska gränssnittet. Och jag vill poängtera, det här berör alltså bara skrivbordsversionen. Det är inte ens säkert att det kommer till mobilversionerna än. Ytterligare tecken på att det här är lite halvhjärtat.
Halvmissyr med andra ord. Mm. Vi går vidare och pratar då om stora sportadmin-läckan. Vad är det egentligen som har hänt?
Ja, vi ska faktiskt ta det från start, och vi har medvetet valt att inte gå igenom sportadmin-läckan förrän nu när egentligen allting är klart. Så den här veckan bjuder vi på en återblick av allting som har hänt kring den stora sportadmin-läckan och vad det egentligen innebär för svenska folket. Innan vi kör igång så vill jag passa på att ge lite beröm till Sportadmin. För även om de har orsakat det här oerhörda problemet som har fått katastrofala följder för till exempel de som har skyddade personuppgifter. Kvinnor har tvingats flytta på grund av att deras adresser har röjts och liknande. Så har Sportadmin gjort en sak väldigt bra, och det är att de har försett oss med löpande uppdateringar kring allting som de har fått reda på, och de har till och med varit tydliga om när nästa uppdatering från dem kommer. Så när det kommer till kommunikationen så har de skött sig väldigt bra, och det ska de ha en tumme upp för. Men vi backar tillbaka till början. Vi backar tillbaka till den 16 augusti klockan 08.10. Då publicerade Sportadmin den här informationen. Just nu upplever vi tyvärr en driftstörning som gör att det inte går att komma åt Sportadmin. Vi jobbar på att lösa det så snabbt som möjligt och ber om ursäkt för besväret. Slutcitat. Och jag tänkte att vi börjar där, för att tänk dig, vid det tillfället, 16 januari klockan 08.10, då hade de inte en aning om vad det var som hade hänt. Men 2 timmar senare, då började de ana oro i mossen.
Ja, för då skriver de: just nu undersöker vi en potentiell säkerhetsincident och håller därför systemet nedstängt till dess att vi identifierat problemet och omfattningen. Detta för att säkerställa att våra användare inte drabbas.
Men drabbas, det gjorde de, och 2 timmar senare så började det stå klart.
Ja, vi kan nu bekräfta att vi har en säkerhetsincident orsakad av en extern part. Vi vet ännu inte vilken omfattning det rör sig om och har därför proaktivt stängt ner alla tjänster som en försiktighetsåtgärd. Vi jobbar nu intensivt med att få upp systemet på ett säkert sätt parallellt med att utreda orsaken. Vi har fortfarande ingen tydlig prognos på när systemet är upp igen, men återkommer så fort vi vet mer.
Och 3 timmar senare, då fick vi mer besked.
Vi kan nu bekräfta att vår IT-miljö har blivit utsatt för ett dataintrång av en extern angripare. Vi har även kunnat konstatera att data har läckt, men omfattningen på läckaget och vilken information den innehåller är fortsatt okänd. Vi har avsatt alla resurser åt incidenten med förhoppning om att kunna ge en tydligare bild av över situationen inom det närmsta dygnet. Vi ser mycket allvarligt på situationen och intrånget har bland annat polisanmälts.
Och dagen efter, den 17 februari, så kom det fram att det troligtvis hade läckt personuppgifter till angriparna. Sen så dröjde det lite innan någonting stort hände, men i början av februari, jag tror att det var den 4 februari, då publicerade utpressargruppen Ransom Hub en notis om att de hotade med att läcka informationen från Sportadmin. Och de hade lagt upp en timer som tickade ner till den 9 februari. Ransom Hub har vi sett till tidigare här i Sverige. Det var bland annat de som skötte utpressningen av Bjurholm kommun i mitten av 2024. Ransom Hub är en så kallad ransomware as a service provider. Alltså de tillhandahåller utpressningstjänster som en tjänst åt andra kriminella. Och i det här fallet så försökte de utpressa Sportadmin för att inte läcka den data som hade stulits, vilket bland annat var personnummer, förnamn, efternamn, postadress, mailadress, mobilnummer, målsman, relation till målsman och delar av betalkortsinformation. Totalt sett sa Ransom Hub att det handlade om 300 gigabyte med data, och Dagens Nyheter, som har granskat den läcka som vi lite senare tyvärr fick se publikt på nätet, har konstaterat att efter att de har rensat för dupliceringar, kopior av samma användare, så är det över 2 miljoner användare som berörs, och 3 500 personer har en markering om skyddade personuppgifter. Så ja, det här är den största utpressningsrelaterade dataläckan i svensk historia. Vi har ju haft andra dataincidenter, men ja, det är ingenting som är utpressningsrelaterat som kommer upp i de här nivåerna. Vad jag kan komma på i alla fall, V-klassläckan, den var inte så här stor. Så ja, jag lägger en länk i show notes till V-klassläckan om ni vill veta mer om den. Men oavsett vad, det är det som nu har läckt. Vi backar dock tillbaka bandet lite igen till början av februari innan den här informationen hade läckt, för att se hur RansomHub försökte utpressa sportadmin att betala för att inte den här informationen skulle läcka. Bland annat så skrev de en förklaring på varför det hade gått så lång tid från att sportadmin upptäckte intrånget till dess att RansomHub la ut den här notisen. Och då skrev de så här, citatfritt översatt till svenska: vi väntade på grund av känsligheten i datan, såsom små barns personliga och privata information. Det verkar som att sportadmin inte bryr sig om sina kunders personliga integritet. Efter denna deadline, om vi inte får något svar från sportadmin, kommer vi att publicera all den stulna datan. Slutcitat.
Ja, det var ju omtänksamt av dem. Så, ja.
Ja, det finns ju en speciell plats i helvetet åt dem här, kan vi ju konstatera. Jag vet också att det har diskuterats huruvida sportadmin borde ha betalat, och jag får bara instämma i den rekommendation som sportadmin också säger att de har fått av polisen, att de inte skulle betala, för det är kriminella vi har att göra med. Även om de kriminella håller sitt ord tillfälligt för att värna om sitt goda rykte, att det inte ska spridas, att det inte spelar någon roll huruvida man betalar eller inte, så är det kriminella vi har att göra med. Dagen då informationen läckte, då hade den hamnat på avvägar och det fanns ingen återvändo. Det är bara så vi kan se det. Men i alla fall, 9 februari tickade klockan ner till, och när 9 februari kom, då förlängdes plötsligt tiden med ytterligare 2 dagar. Jag misstänker att det här var som någon typ av förhandlingsåtgärd, att de RansomHub, de ville ge sportadmin mer tid att tänka på de här sakerna, för att i takt med att media rapporterade om det så blev ju pressen på sportadmin ännu större. Och jag passade på att jämföra tiden med övriga offer på RansomHubs webbplats, bara för att se att de inte hade gett alla offer 2 dagar till, för då hade det kanske varit en klocka som gick fel eller något sånt. Men nej, RansomHub hade specifikt gett sportadmin 2 dagar till. Och när det hade gått 2 dagar till, då gav de sportadmin en vecka till. Så då sköt de upp det ytterligare en gång. Och vid det här tillfället förnekade fortfarande både sportadmin och RansomHub att de överhuvudtaget hade haft kontakt. Så vi vet inte ens ifall, vi vet inte ens vilken lösensumman var tänkt att vara. För numera så sätts lösensumman oftast utifrån den drabbade organisationens betalningsförmåga, istället för som det var på WannaCry-tiden när det var en fast lösensumma som alla skulle betala. Men tiden tickade ner till den 18 februari, och den 18 februari då stod det plötsligt published istället. Men det fanns ingen nedladdningslänk, och normalt sett när RansomHub när tiden har gått ut för ett RansomHub-offer, då dyker det upp en länk där vem som helst kan ladda ner datan som stulits, men det dök inte upp någon sån. Men jag noterade att 14 andra företag hade en timer som gick ut dagen därpå. Så jag började kolla på dem för att se ifall det var så att det kanske var någon inbyggd fördröjning så att länken inte dök upp direkt. Men nej, för 13 av de här 14 företagen så dök nedladdningslänken upp direkt därefter. Så av någon anledning valde RansomHub att inte publicera nedladdningslänken. Och den 21 februari fick vi reda på varför. För att då gick de ut med att de skulle auktionera informationen istället. Alltså, RansomHub sa att sportadmin verkar inte vilja betala, så då hör vi av oss till alla andra kriminella. Kom in med bud för vad ni är villiga att betala för att få den här informationen exklusivt istället för att den läggs ut publikt. Det framgick inte hur länge den här auktionen skulle pågå, så jag provade bara att höra av mig till dem. Höra av mig till RansomHub och fråga hur länge ska den här auktionen pågå. Och de sa att den skulle pågå en vecka, och att om de inte fick in tillräckliga bud, då skulle de ändå publicera den stulna datan. Under de kommande dagarna så publicerade de sen ytterligare 2 stycken skärmdumpar. De publicerade ett osensurerat utdrag ur databasen och de publicerade lite highlights som var lite av säljinformation. Och jag kräks lite inombords när jag läser det här. Men de skrev alltså på fullaste allvar så här när de försökte auktionera datan till andra kriminella. I den här datan så ingår citat: all kundinformation som fanns lagrad i sportadminsystemet, vissa betalkortuppgifter, namn, de 6 första och 4 sista siffrorna, utgångsmånad och år, användbart för riktade bedrägerier, phishing etc. Och personer med skyddad identitet och alla detaljer, inklusive adress, telefonnummer, vårdnadshavares information och kontaktuppgifter, specifika instruktioner, vilket inkluderar Sveriges mest profilerade personer och politikers barn, samt information inklusive adresser etc.
Ja, det är tungt.
Ja, verkligen. Men den där veckan, den blev lite mer än en vecka. Det dröjde till den 14 mars. Då valde RansomHub till slut att publicera den stulna datan. De hade inte fått in tillräckliga bud antagligen. För vi har sett tidigare exempel med just RansomHub att de har markerat andra offersdata som såld. Och då har inte den här länken publicerats. Men den 14 mars, då dök länken upp och Dagens Nyheter har bekräftat att det som sagt är över 2 miljoner användare som nu berörs av den här dataläckan.
Ja, och vissa är ju mer kända än andra kan vi konstatera. Mm. Bland annat skriver då Linus Larsson och Hugo Evald som har gjort artiklarna i DN att de kunde se vilken tidigare okänd e-postadress prins Carl Philip använder. Mm. Och kunde dessutom då söka på den via en sån här GPS-loggande tjänst.
Ja, någon typ av träningsapp.
Precis, träningsapp eller webbsida då. Där han är ut och löper, alltså det vill säga ut och springer då. Och kunde då också se på kartan var han hade rört sig. Vilket ju då innan publicering kontaktade de hovet så att de fick en förvarning och denna informationen försvann ju. Mm. Men det finns ju mindre kända personer men som ändå högprofilerade som går att spåra på det här sättet.
Absolut. Och jag tycker att det som DN lyfte upp, att det var just prins Carl Philip, det var ju liksom inte det viktiga egentligen. Utan det viktiga att tänka på här, det är ju hur information från en dataläcka kan påverka någonting mycket större än bara den dataläckan i sig. Alltså att när de lyckades få reda på vilken sån här e-postadress som prins Carl Philip använde så kunde de använda det för att korrelera med andra tjänster och därigenom hitta mer information. Och det här måste vi vara medvetna om, för att med tanke på hur mycket information som vi lämnar ut om oss så kan en dataläcka på ställe A även få konsekvenser på ställe B, C och D. Inte bara när det handlar om lösenord som vi har tjatat om till leder, vikten av att ha unika lösenord överallt, utan också att annan information kan användas för att koppla samman oss mellan olika tjänster. Det är därför jag till exempel använder Simple Login för att generera en unik e-postadress för varje konto som jag registrerar mig på. För då kan inte e-postadressen användas för att matcha mig mellan olika webbplatser. Givetvis lägger jag stort förtroende på Simple Login, som för övrigt numera ägs av Proton, för att ifall någon skulle kapa Simple Login så får ju den aktören tillgång till exakt alla e-postadresser som hör ihop med mig. Men det är ändå någonting jag gör för att minska möjligheten att spåra mig mellan tjänster. Det är absolut ingen perfekt lösning, för det går att spåra mig via telefonnummer. Jag måste ju ange telefonnummer i väldigt många sammanhang också. Jag har ett namn som är väldigt lätt att inse att det inte är andra som heter. Så det går att spåra mig, men genom att jag åtminstone genererar unika e-postadresser ser jag till att e-postadressen inte är en identifikator för att identifiera mig mellan olika webbplatser. Och det är inte någonting som är jobbigt för mig, för jag har lagt in i Bitwarden. Så när jag registrerar mig på en ny webbplats så trycker jag på generera unik e-postadress, pang, generera lösenord, pang, klart.
Klart.
Ja. Så det är någonting man kan göra för att minimera risken för just att bli spårad mellan olika webbplatser. Kanske någonting som framförallt de som är intressanta för aktörer att spionera på. Viktigt att tänka på. Men något som är viktigt att tänka på för alla, det är ju att nu är den här datan läckt. Och det innebär att det nu råder en förhöjd risk för nätfiskeattacker. Alla som finns med i den här läckan är nu drabbade av en förhöjd risk för nätfiskeattacker. Att angripare påstår sig mejla, smsa eller ringa från sportadmin eller den lokala idrottsgruppen och försöka lura av de som blir kontaktade inloggningsuppgifter, eller om påståendet om betalkortsuppgifter stämmer, att alltså det är ju ransomware som säger att de har kommit över delar av betalkortsuppgifter. Det kan ju vara suveränt i nätfiskesammanhang ur angriparens perspektiv. För att om angriparen visar de första och sista siffrorna så verkar det ju extra trovärdigt.
Ja, verkligen.
Så tänk på hur mycket information som angripare har fått tillgång till nu på grund av den här sammanställningen. Mycket av den här informationen är ju publik information, men angriparna har nu fått den paketerad på ett oroväckande bra sätt. Inklusive då relationer, vilket kanske gör det hela ännu värre. Att det står vem som är målsman och målsmansrelation. Och med anledning av det, tipsa också era barn om risken för nätfiskeattacker som det nu är en förhöjd risk att utsättas för. Och tipsa kanske vänner och bekanta om att också bli lite säkrare. Till exempel genom att informera dem om riskerna för nätfiskeattacker. Eller att det finns en podd som kommer ut en gång i veckan varje fredagsmorgon som syftar till att göra er och era bekanta lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.